Hej, jag heter Christian Cardell och är redaktör för juridisk publikation i Lund. I detta avsnitt av juridisk publikation samtalar ska jag intervjua Christian Dahlman som är professor i allmän rättslära på juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Välkommen Christian.
Tack så mycket.
Du har forskat om bevisvärdering vid University of Cambridge samt leder den tvärvetenskapliga forskningsgruppen Law Evidence and Cognition som bland annat undersöker tankefel i rättsliga beslutfattares resonemang. Du undervisar också på juristprogrammet och har publicerat ett stort antal artiklar och böcker i rättsfilosofi. Vad är det som driver dig i din forskning?
Ja, tack för frågan. Alltså, jag sysslar ju som sagt med bevisvärdering forskningsmässigt sedan ett antal år. Framförallt bevisvärdering i brottmål. Och anledningen till att jag kom in på det fältet var att jag tyckte att det var väldigt spännande för att det är ett tvärvetenskapligt område i juridiken. Alltså det skiljer sig ju från annan juridik på det sättet att bevisvärdering är ju en slags mötesplats där juridik möter andra vetenskaper eftersom det handlar om sannolikheter så kommer det in matematik och statistik men det kommer också in många filosofiska frågor i bevisvärdering, alltså den här grundläggande idén med att det är bättre att 10 skyldiga går fria än att en oskyldig bedömd. Det är ju i grunden moralfilosofisk idé som ju kommer in. Så att bevisvärdering handlar ju också om grundläggande frågor, filosofiska frågor om kunskap och moral. Vad ska det krävas? Hur säker ska vi vara för att vi ska kunna döma någon? Och sen kommer det in mycket psykologi också. Inte bara vittnespsykologi utan också psykologi som handlar om domarpsykologi, alltså beslutsfattares psykologi. Så det var något som attraherade mig till det här området som gör det till ett svårt men väldigt spännande område. Och som du nämnde så har jag ju forskat vid University of Cambridge och när jag var där så var jag faktiskt inte vid juridiska fakulteten utan jag var på ett ställe som heter Isaac Newton-institutet som tillhör Department of Applied Mathematics. Som är ett forskningsinstitut där man tittar på olika samhällsproblem och frågor och ser på vilket sätt matematik och också artificial intelligence kan hjälpa till. Och där var jag med i ett projekt som den enda juristen där med en massa matematiker som handlade om att utveckla det som brukar kallas för bayesianska nätverk, alltså en slags beslutsstöd, matematiska beslutsstöd i juridiskt beslutsfattande. Och det var ju jätteroligt därför att vara där på Isaac Newton-institutet, det var ju verkligen att vara i frontlinjen för den mänskliga kunskapsutvecklingen. Man liksom snubblar över Nobelpristagare i fikarummet och umgås med liksom de smartaste personerna i världen. Så att det är ju otroligt roligt att kunna vara med i det och bidra på något sätt.
Ja, det låter ju väldigt spännande. Och det här med bayesianska nätverk kommer vi ju komma tillbaka till senare. Men vid sidan om den här forskningen och den undervisning du bedriver är du även redaktör för en podcast som heter Öppet fall. I Öppet fall diskuterar du tillsammans med lärare från juridiska fakulteten kända rättsfall som exempelvis det om Thomas Quick. Vill du säga några ord om din podcast?
Ja tack, jag gör gärna lite reklam för den när jag ändå är med i er trevliga podcast. Den heter ju som sagt Öppet fall och den är producerad av juridiska fakulteten i Lund och den finns ju överallt gratis tillgänglig, den är reklamfri, man hittar den på iTunes, Spotify och andra ställen där man hittar poddar. Och den handlar ju precis som du säger om uppmärksammade rättsfall, både nya och gamla. Vi har pratat om aktuella fall som till exempel kulturprofilen men också gamla historiska fall. Som till exempel rättegången mot Carl Jonas Love Almqvist på 1800-talet och Högboforsmålet, det här stora fallet efter Krygerkraschen. Och idén med den här podcasten är att vi Det är liksom en slags allmänbildning, juridik på ett lite underhållande sätt, men utan att det liksom blir allt för tramsigt, där vi fördjupar diskussionen kring de här uppmärksammade rättsfallen. Och idén är att vi inte ska liksom driva någon tes om vad som är rätt eller feldömt, utan snarare undersöka alla olika argument för och emot. För att i många av de här fallen så är det väldigt kontroversiella fall som folk har olika uppfattning om. Och att lyssnaren helt enkelt ska få en bättre kunskapsunderlag för att själv kunna bilda sig en uppfattning om de här fallen. Så att lyssna gärna på den och tipsa gärna era kompisar och lyssna. Den finns som sagt på nätet. Öppet fall heter den.
Ja, jag har lyssnat på flera avsnitt och kan varmt rekommendera den. Väldigt, väldigt spännande. Mycket av din forskning då, om vi återgår till din vistelse vid Cambridge, den fokuserar ju på bevisvärdering, och din vistelse i England där, det resulterade i en bok som heter Beviskraft. I din bok presenterar du en ny metod för att värdera bevis i brottsmål. Vilka metoder används i nuläget för att värdera bevis? Och vad är det som din metod har som de andra saknar?
Ja, ny och ny. Jag menar, det som jag behandlar i den boken på svenska är ju det som brukar kallas för bayesiansk metod, och som grundlades av en gubbe som heter Thomas Bayes som var präst på 1700-talet. Så det är en metod som har funnits länge, så att den är ju inte ny, och den tillämpas ju i många sammanhang. Det är ju till exempel så att det är den metod som tillämpas idag av forensiker vid Nationellt forensiskt centrum när de servar rättsordningen med utlåtande om olika typer av teknisk bevisning som DNA och skospår och vad det nu kan vara för någonting. Så det är ju ingen metod som jag har hittat på. Det handlar väl snarare om att jag har försökt bidra till att göra den tillgänglig på svenska på ett begripligt sätt för jurister, och försöka att gifta ihop den med juridiken och juridikens krav. Du frågade vad finns det för andra metoder? Ja, man kan ju säga att så som jurister traditionellt sett har jobbat med bevisvärdering är ju att det handlar väldigt mycket om att man använder sin intuition när det handlar om att försöka värdera bevis och göra någon typ av sannolikhetsbedömningar. Är det här uteslutet att något skulle kunna gå till på ett visst sätt? Och om man tittar på forskningen kring kognition, alltså vår hjärna när det gäller intuition av sannolikhetsbedömningar, så visar ju den forskningen väldigt entydigt att vi människor är otroligt dåliga på att korrekt bedöma sannolikheter med hjälp av vår intuition. Det finns hur mycket forskning som visar som helst som visar att man kan hamna jättefel när man bygger sina besluten osäker på intuition. Och det är därför man behöver någon typ av tankestruktur, och det är det som den här bayesiansk metod kan hjälpa till med.
Det är alltså så att metoden fokuserar mycket kring hanteringen av sannolikheter och ger ett strukturerat sätt att hantera dem. Men hur skulle du säga att den här metoden då, som är baserad på Bayes teorem, hur kan den specifikt användas för att värdera bevis?
Ja, alltså du nämner Bayes teorem. Bayes teorem är ju en matematisk formel som man kan använda för att räkna ut hur sannolikheten för en viss hypotes eller bevistema påverkas av ny information. Jag tycker det är viktigt när man pratar om det här juridiken att man kommer bort från den missuppfattning som ibland finns om att bayesiansk metod och bevisvärdering skulle handla om att nu så ska vi börja tillämpa massa formler och siffror, och nu liksom förändras juridiken till någon slags mekanisk räkneprocess där vi trycker in lite siffror och så drar vi på en spak och så kommer det ut liksom ett sant svar. Det är inte så det funkar. Vi har inte de här ingångsvärdena på det sättet. Så att det som är värdet med att lära sig bayesiansk metod och lära sig grunder i hur sannolikheter fungerar är inte själva liksom, är inte det matematiska formler och siffror, utan är att få en struktur på sitt tänkande. Och tittar man på hur bayesiansk metod kan hjälpa till i bevisvärdering, så är det precis det som metoden hjälper till med. Den ger struktur åt ens tänkande. Istället för någon slags intuitiva helhetsbedömningar av bevis, så får man en verktyg för att identifiera vad är det för olika bevisteman som finns i det här målet, vad är huvudteman, finns det olika underteman, hur hänger de samman med varandra, de olika bevisfakta, omständigheter som finns, hur är de kopplade till olika bevisteman, är de samverkande, är de motverkande, är det så att de är beroende av varandra, är de oberoende, hänger de samman i kedjor med varandra, hur ser de ut? Och genom att då ställa sig den här olika typer av metodologiska frågor så får man en slags struktur i sitt tänkande som gör att man undviker de fällor som intuitiva värderingar leder till, där man väldigt lätt kan hamna väldigt fel i bedömningar. Det är förstås ingen garanti för att komma rätt. Det är fortfarande så att det är massa osäkerhet med. Men genom att få en mer logisk struktur och ordning i sitt tänkande och att man får vissa kontrollfrågor man kan ställa sig själv i bevisvärdering, sånt som till exempel, men vänta lite, vad är alternativhypotesen här? De här bevisfaktumen, är de beroende av varandra eller är de oberoende? Genom att den typen av kontrollfrågor kommer in så blir det en mer genomtänkt och strukturerad bedömning som då har en bättre chans att bli riktig och rättssäker.
Ja, du pratar ju mycket om hur intuitionen kan leda oss fel på olika sätt och vis. Och en av de fördelar som du tillskriver din metod då är att den hjälper jurister i bevisvärderingen att undgå de här olika tankefelen. Du benämner dessa fel som cognitive bias. Vill du gå in lite närmare på vad det här med cognitive bias är för något?
Ja, alltså det är ju ett jättestort forskningsfält som ju har utvecklats mycket under de senaste 30-40 åren. Det handlar ju om kognitionsforskning, vår hjärna, hur vi tänker när vi löser problem och analyserar problem. Och bias, det handlar ju om att det finns någon slags systematiska tankefel vi gör. Och vad forskningen i kognitiv psykologi visar är att det är inte så som man kanske skulle kunna tro att när vi tänker fel så är det liksom de felen lite slumpvis och individuella. Alla tänker tokigt på sitt sätt. Utan det är tvärtom så att det finns vissa typer av sätt att tänka fel som är väldigt återkommande systematiskt hos människor som både samma person gör om och om igen och som vi alla som grupp typiskt sett gör. Och de här felen går att identifiera och har identifierats i kognitionsforskning. Och det finns fel av många olika typer och ta ett exempel är ju det som brukar kallas för konfirmeringsbias, som bland annat en forskare i Uppsala som heter Moa Lidén har undersökt i en bra avhandling som kom nyligen, som handlar om att vi som människor har en tendens att vara mer uppmärksam på information som bekräftar det vi redan tror och har lätt att missa information som talar emot det vi tror. Det här är en väldigt väldokumenterat tankefel. Och det jag har tittat mycket på i min forskning är tankefel som har att göra med sannolikhetsbedömningar. Att vi människor faktiskt inte, våra hjärnor är inte gjorda för att intuitivt klara och hantera sannolikheter på ett bra sätt. Det är liksom tyvärr sanningen. Vi behöver en metod som hjälper oss för att göra sannolikhetsbedömningar på rätt sätt. Till exempel när det gäller, låt oss säga, samverkande bevisning. När det finns en massa olika små omständigheter som allihopa talar för samma sak och man ska liksom samväga dem där, så är ett väldigt vanligt tankefel är att man underskattar det sammanlagda värdet av samverkande bevisning. Och det kan man se i juridisk bevisvärdering, men också utanför juridiken i massa vardagliga situationer.
Ja, intressant. Du pratar ju då om det här med svårigheten att hantera många olika bevis. Och ofta är det ju så att åklagaren presenterar flera bevis i ett brottsmål. I din bok så tar du ju upp de här riskerna som finns med att värdera många bevis. Vad tror du att en domare bör tänka på när denne värderar de här olika bevisen, och kan du ge något konkret exempel på när tankefel i denna värdering lett till konstigheter i det rättsliga beslutsfattandet?
Jag skulle vilja säga att när jag träffar ju mycket domare och nämndemän och andra, och jag läser domar och sådär, och en ganska vanlig sak som jag tycker mig se är att när man sitter och bedömer ett fall, om man ska döma i ett brottmål, så när man hör bevisningen så letar man efter det som jag ibland brukar kalla för den här kroken som man kan hänga upp sin motivering på. Man vill ha någon stor krok som man säger att det här är det som är det avgörande och gör att det här är styrkt. Och ser man bara en massa små krokar så tycker man att de där räcker liksom inte riktigt till, och man kanske liksom underskattar att många små krokar kan bära lika mycket som en stor krok. Ett exempel på det här är ju om vi tittar på forensisk bevisning. Som jag nämnde tidigare så är det ju så att Nationellt forensiskt centrum som ju levererar sakkunnigutlåtande till domstolar när det gäller forensisk bevisning, de använder sig av en så kallad utlåtande skala där de graderar hur starkt stöd någon viss observation ger för ett bevistema. Att till exempel vissa observationer när det gäller ett skospår, när det gäller sulmönster och förslitningar talar för att det här spåret är avsatt av den misstänkte sko till exempel. Och den här utlåtande skalan, den är då graderad så att den då går upp till plus 4. Plus 4 är det starkaste stödet, och så finns det då plus 3, plus 2, plus 1, och så finns det 0, och så finns det också en minussida på den här skalan. Och när jag då pratar med domare så ser jag ju att ofta så är det så att trots att de har gått en utbildning där de har blivit utbildade när det gäller NFC:s metod och så har de inte riktigt förstått matematiken bakom den här skalan, därför den kräver viss kunskap i statistik. Det är inte jättemycket, men mer än vad domare normalt sett har. Och det innebär att de ofta resonerar så att är det en plus 4, ja då är det styrkt, och även plus 3 verkar räcka till. Men hamnar man lägre där, plus 2 och plus 1, så räcker det inte liksom för det juridiska beviskravet. Och det problem som kan uppkomma då är, vad händer om vi har till, låt säga, 3 stycken samverkande bevis som var och en är plus 1 på den här skalan? Kan det tillsammans har samma värde som ett ensamt bevis som har en plus 3. Ja, många domare jag har träffat verkar inte riktigt tycka det, utan tycker nej, men vadå plus 1, de är ju rätt svar. Det betyder ju bara att det i viss mån talar för någonting. Nej, men även om det är 3 plus 1 så man kan inte slå ihop dem på bara liksom addera med varandra och få en plus 3. Och kanske då tycker att bevisningen, en samverkande bevisning, inte räcker. Och då har man inte riktigt förstått hur den här utlåtande skalan fungerar. Därför att 3 stycken plus 1 är faktiskt rent matematiskt sådana att de motsvarar en plus 3 om det handlar om oberoende bevisning. Och ett väldigt bra sätt för att illustrera det är ju faktiskt DNA-bevisning. Därför att när man gör en DNA-profil som kanske då har en plus 4 på sig ofta, så säger domstolen, titta här är ju en plus 4. Och då brukar jag säga till dem, vänta lite, vet du om att en DNA-profil egentligen inte är en plus 4, utan den består av observationer på ett antal markörer, till exempel 15 markörer, där varje enskild markör är ett bevisfaktum som aldrig är mer än en plus 1. Ofta så skulle, om man skulle titta på varje markör för sig på en DNA-profil och sätta ett värde på NFC:s utlåtande skala, så skulle det bli en nolla eller en jättesvag plus 1. Men tillsammans kan alla dessa nollor och svaga plus 1 bli en plus 4. Så på samma sätt då som en match i en DNA-profil kan vara en plus 4 styrka, så kan ett antal samverkande bevis av andra slag tillsammans räcka gott och väl till. Och här behöver man ju lite grundläggande kunskap om den bakomliggande bayesianska metoden och förstå lite grann av den matematiska statistiken för att inse detta som domare, så att man inte hamnar fel i de här bedömningarna.
Jag förstår, så att den här tendensen då bland domare att underskatta många små bevis som kanske samverkar med varandra på olika sätt. Det skulle du säga då är ett form av kognitiv bias helt enkelt, som då manifesterar sig i bevisvärderingen.
Ja, skulle man kunna säga. Mm.
I brottsmål är beviskravet ofta då, om vi går över till att diskutera det, att den tilltalades skyldighet ska vara bortom rimligt tvivel. Ett sådant krav innebär ju också en fordran på att utredningen ska vara tillräcklig. En gedigen utredning gör ju ofta beviskravet mer robust. Detta utredningskrav kan variera beroende på brottets typ. Men enligt Högsta domstolen bör beviskravet förbli densamma. I en artikel i Svensk Juristtidning menar du att det finns en diskrepans i hur beviskravet sätts i våldtäktsmål och i mål om olaga hot. Vad bör ett beviskrav i brottsmål baseras på, och är en differentiering av beviskrav mellan olika typer av brott som våldtäkt och olaga hot rådlig?
Ja, det där är en jättebra fråga. Jag kan ju säga så att jag är ju mycket ute och träffar praktiker, domare och advokater, håller kurser och föredrag och sådär, va. Och en sak som jag tycker är slående är att när man talar med olika praktiker om det här med beviskravet, så får man rätt olika bild. Domare har oftast uppfattningen att nej, men det är samma beviskrav som gäller oavsett vad det är för brottstyp. Det är inte så att beviskravet är högre för vissa brott och lägre för andra och sådär, utan det är samma, det är liksom bortom rimligt tvivel och så. Men alltså när man pratar med advokater, så får man ofta en helt annan bild. De hävdar ofta när jag talar med dem och säger nej, så är det inte alls, utan beviskravet åker upp och ner, och det varierar på brottstyp, och det kan också variera på domstol och domare och så vidare. Och så där. Och när jag hör det så blir jag ju som forskare förstås väldigt nyfiken på det här. Hur kan det vara så att praktiker har så olika uppfattning om den här verkligheten, så att det väcker ju mitt forskningsintresse och att försöka ta reda på hur det är helt enkelt. Jag är ju inte så att jag som forskare anser att jag bör driva någon särskild rättspolitiska linje. Det är inte min uppfattning om vetenskap. Så att jag driver ingen tes om vad beviskravet bör vara. Om det bör vara högt eller lågt, och om det bör vara differentierat eller inte. Om det bör sänkas för vissa brott eller höjas och så vidare. Jag avstår från alla sådana rättspolitiska inlägg, för jag tycker inte det är min roll som forskare att göra det, utan jag försöker då ta reda på hur det är helt enkelt. Och hur gör man det i ett sånt här fall där folk är oense? Ja, den här artikeln som du hänvisar till, den bygger ju på en studie som jag genomförde med en av mina studenter vid den tidpunkten, var han Andreas Kurtz Aspegren, som ju numera jobbar i domstolsvärlden, men vid den tidpunkten skrev sitt examensarbete med mig som handledare. Och där det examensarbetet blev så bra så att vi gjorde en artikel av det sen efteråt. Och den studien där var ju att vi tittade på två olika måltyper, våldtäktsmål och mål om olaga hot, för att se om beviskravet var samma där. Och att vi då letade fram slumpvis en stor mängd mål med samma typ av bevissituation. Och det var situation där ord stod mot ord. Det fanns då målsäganden säger jag blivit våldtagen eller hotad, och en tilltalade förnekar detta, två olika stories. Och den enda stödbevisningen som finns här är så kallat efterföljande beteende, det vill säga att det finns ett vittne som berättar i domstolen om att jag pratade med målsäganden efteråt och han eller hon berättade om den här våldtäkten slash hotet och verkade upprörd och ledsen och så vidare. Va? Men att den här vittnet inte själv har någon förstahandsinformation om händelsen, har själv inte sett den och så, utan har bara då hört målsägandens berättelse. Och sen finns det, och att det inte finns någon annan bevisning heller förutom den här stödbevisningen. Så vi tog då och plockade ut en stor mängd med mål där med den bevis läget som då var våldtäktsmål och olaga hot för att helt enkelt se hur bedöms de här. Och resultatet blev ju en väldigt slående skillnad mellan de här måltyperna. Att i våldtäktsfallen så räckte den här bevisningen i 90% av fallen för en fällande dom. Medan däremot vid olaga hot så var det ungefär bara vid 20% av fallen som precis samma bevisning anses tillräcklig. Och tittar man då på de här olaga hotfallen så är det som domstolen just i alla de här friande domarna lyfter fram är just att ja, men det här är ju bara andrahandsuppgifter. Det räcker inte med den typen av stödbevisning för att vi ska säga att det är styrkt att någon har blivit utsatt för det här hotet. Vi hade behövt någon vittne som hade direkt själv hört det eller sett det och sådär, va? Medans i våldtäktsfallen så lyser den typen av resonemang med sin frånvaro, utan då helt plötsligt så räcker den typen av stödbevisning normalt sett. Den här skillnaden är ju väldigt slående och det här var ju en stor kvantitativ studie med många mål där den var starkt statistiskt signifikant, det här resultatet. Och man kan förstås resonera kring olika förklaringar här, men det är ju, vi kom ju fram till att det är den här resultatet ändå ger ett starkt stöd för att beviskravet nog är olika vid de här måltyperna. Sen som sagt är det ju en helt annan rättspolitisk fråga om det bör vara så eller inte och så. Men den frågan överlåter jag åt andra att diskutera.
Jag förstår. Ja, det är ju som sagt en slående diskrepans där. Men om vi nu återgår till det här med cognitive bias och tankefel som man kan göra i bevisvärderingen. Vi har ju nämnt det här med att man kan underskatta många små bevis och hur de samverkar med varandra. Men ett annat vanligt tankefel som du lyfter fram i din bok är det som kallas förbiseende av falsk positiv. Och då undrar jag, vad är förbiseende av falsk positiv? Och kan du ge något exempel på när detta tankefel lett till underligheter i domstolens resonemang?
Absolut. Det är ju alltså själva, det här är ju en term som kommer från statistik och naturvetenskap och ju är välbekant för människor som inte är jurister utan till exempel läkare eller andra naturvetare. Och man skulle kunna ta, vi sitter ju och spelar in detta, Christian, i coronatider här, va? Så att jag tänkte om man ska förklara vad det här är falskt positivt, så kanske vi kan ta ett sånt här coronarelaterat exempel.
Ja, låter bra.
Ja, det talas ju mycket nu om att typiska symptom på covid-19 är hosta och lätt feber, va? Och det innebär ju att vi har ju alla som nu genomlever detta då, så fort vi hostar till lite grann så går vi om under, oj, har jag fått liksom covid-19 nu och sådär. Det blir liksom så här lite hypokondri. Och då kan man ju ställa sig frågan, om man då har de här symptomen, hosta och feber, hur starkt stöd ger det för att man har covid-19? Det är ju den fråga som jag tror hela världens befolkning har ställt sig för, till och från under den här perioden, va? Och ska man då besvara den på ett vetenskapligt sätt så måste man ju då ställa sig själv två stycken frågor. Och den ena frågan är ju, ja, är det här ett typiskt symptom på covid-19? Och det är den frågan som man brukar inom statistik kalla för frågan om sant positiv. Det vill säga, är det så att det är väldigt frekvent bland personer som har covid-19 att de har de här symptomen, hosta och feber? Alltså sant positiv är ju då ju vanligare det är att personer som har covid-19 har just de här symptomen, desto högre är sannolikheten för en sant positiv. Men det räcker inte att man tar hänsyn till detta. Detta är ju då ett vanligt tankefel, att man då enbart tittar på den sant positiva sidan. Man tänker att okej, om jag har de symptomen som är typiska för covid-19, då har jag nog covid-19. Nej, så kan man inte resonera, utan man måste också ställa sig fråga två här. Och det är den som handlar om falsk positiv som du efterfrågade här, va? Och vad är det för en fråga? Jo, det är just frågan, jaha, men vad är nu sannolikheten för att jag skulle ha de här symptomen om hypotesen är falsk? Alltså att jag inte har covid-19. Jag har någon annan vanlig förkylning istället, eller vad det nu kan vara. Och då är det ju helt enkelt så att ju vanligare det är att den här typen av symptom finns bland personer som inte har covid-19, desto sämre är ju det här symptomet som en evidens på att man verkligen har covid-19. Ju mer frekvent det är att det här har en annan förklaring, desto mindre starkt bevis är det ju för att det just är ett tecken på covid-19. Och de här, det är ju väldigt viktigt att ställa sig de här två diagnostiska frågorna. Det gör ju läkare hela tiden när det gäller symptom. Det blir de tränade i att göra. Men problemet är att ofta i vardagslag så tänker vi inte på det sättet. Vi glömmer att ställa den här fråga två. Vi glömmer att ställa frågan, men vänta lite. Hur sannolikt är det att jag skulle se precis det här beviset om hypotesen är falsk? Hur sannolikt är det att den skulle kunna orsakas av någonting annat? Och om den sannolikheten är väldigt hög, ja, då ger ju inte det här beviset särskilt starkt stöd för den hypotes jag har framför mig. Och det är precis den här frågan som man i rättslig bevisvärdering måste ställa sig hela tiden vid varje typ av bevis för att inte fel bedöma beviset. Det handlar om forensiskt bevis. Jag talade till exempel om ett skospår tidigare. Man säger att okej, här sulmönstret överensstämmer med skospåret på brottsplatsen med den misstänkte sko. Jaha, okej, är det då hans sko som har varit där? Ja, då måste vi ställa oss frågan, men vänta lite, hur vanligt är det här sulmönstret? Om det här är ett jättevanligt sulmönster, ja, då ger det inte alls lika starkt stöd för att det just är hans sko som om det är ett ovanligt sulmönster. Och samma sak gäller det med icke-forensisk bevisning som vittnen och andra. Vi måste hela tiden ställa oss frågan, men vänta lite, hur sannolikt är det att den här personen skulle säga samma sak även om åklagarens bevistema är falskt? Om den sannolikheten är rätt hög, då är inte det här ett särskilt bra bevis. Och du efterfrågade ett exempel här. Ett jättebra exempel på det här som jag ofta brukar ta är ju från Kvickfallet, som ju för övrigt finns ett avsnitt i Öppet fall-podden om. Där det ju var så här att vi hade en person, Thomas Quick, som då hade var en mentalpatient på Säters sjukhus som hade erkänt diverse mord, och åklagarens då argument för att när han då åtalades i domstol för att han måste vara gärningsmannen, det här i äkta erkännanden, var att han hade då kunnat ange olika detaljer om de här morden som inte var kända i tidningarna. Det handlade om detaljer om offrens kläder eller platser eller annat sådär. Och en då misstanke som uppkom direkt när det gällde Thomas Quick var ju, men vänta lite, kan det vara så här att det här är falska erkännanden och att de här detaljerna har han kunnat gissa sig till genom ledande frågor i polisförhören? Och för att undanröja den misstanken då, så när åklagaren då hörde den polis som hade förhört honom, en kommissarie som heter Seppo Penttinen, så sa ju då Penttinen i domstol där att jag har inte ställt några ledande frågor. Och det tog domstolen fasta på och sa det att ja, men säger han att han inte ställde några ledande frågor, då är det styrkt att han inte gjorde det. Och det tycker jag är ett paradexempel på när man en domstol tänker för snabbt. Därför här måste man ju ställa sig den här frågan om falskt positiv och säga, men vänta lite. Hur sannolikt är det att Penttinen skulle säga att han inte ställde ledande frågor även om han faktiskt gjorde det? Ja, den sannolikheten är ju väldigt hög. Därför att det finns ju en risk för att han antingen själv inte insåg att de var ledande, eller att även om han inser det, att han då när han sitter där i efterhand inte skulle erkänna det misstaget. Det handlar ju ändå om att han i så fall skulle erkänna ett grovt fel. Och när människor recenserar sig själva så är det ju väldigt mänskligt att man sällan brukar fullt ut erkänna de eventuella misstag man har gjort. Så att tänker man bara på falskt positiv, här behövs ju inga liksom baseform eller någonting. Det räcker ju bara att man ställer sig den här kontrollfrågan och inser att nej, men då är inte den här uppgiften för honom, den ger inte särskilt starkt stöd för hypotesen att det inte ställdes några ledande frågor. Därför det han säger är precis det vi skulle förvänta oss att han skulle säga, vare sig han ställer ledande frågor eller inte.
Ja, i din förklaring så nämnde du vittnesmål som ett vanligt bevis i rättegångar. Och vittnesmålet spelar ju oftast en avgörande roll i brottsmål. I din bok behandlar du de svårigheter som finns med att värdera utsagor från vittnen. Vad tycker du att en domare bör tänka på när den är värderad ett vittne? Och finns det några säkra tecken på att vittnet inte är tillförlitligt som domaren kan gå efter?
Nej, det finns inga säkra tecken. Jag är ju inte själv vittnespsykologisk expert. Det finns de som kan det bättre. Men jag kan säga att jag har så pass mycket koll på den forskning som finns kring minne och lögn så att jag kan säga att man ska vara väldigt försiktig med vittnen. Tyvärr så är det inte så att vittnen är särskilt bra bevisning. Det är en typisk mänsklig bias att vi har en tendens att övervärdera vittnen. Om vi har en person framför oss som vi tycker verkar en vettig och trovärdig och sympatisk person, så har vi inte den som vill lita på den personen. Det är en del av vår också mänsklighet när man sitter och tittar på en person att vi vill lita på människor om vi inte har några goda skäl för motsatsen. Men problemet är att all psykologisk forskning visar att det människor säger är inte pålitligt. När folk observerar en händelse så ser de det som de tror ska hända där snarare än det som händer. När de sen minns en händelse så blandas deras minnesbild med senare information, så att det visar all minnesforskning att det är så att det som vi upplever som våra genuina minnen av vad vi en gång upplevde är inte en oförvanskad liksom inspelning av den händelsen, utan den påverkas av våra senare information vi har fått och vi har pratat med andra om det. Och vi upplever själva att det här är det genuint minns, men det är inte på det sättet. Man ser jättetydliga exempel på det när man, det finns mycket forskning och rättsfall. Jag kan säga att jag jobbar ju just nu med att förbereda för podden Öppet fall ett antal avsnitt om Palmemordet. Och det är ju ett jättebra exempel är ju om man tittar på de olika vittnena som fanns på mordplatsen där vid Sveavägen som hörs direkt efter mordet. Så finns det många punkter då de har fullständigt motstridiga uppfattningar. Ta till exempel gärningsmannens huvudbonad, så är det så att vissa säger att han hade något på huvudet och andra säger att han var barhuvade. De som säger att han hade något på huvudet, så säger en del att han hade en stickad mössa, vissa säger att han hade en keps, vissa hävdar att han hade en herrhatt, någon säger att det är en mössa med nerfällda öronlappar. Bland de som säger att han inte hade någon mössa så är det en del som säger att han är ljushårig, det som säger att han är mörkhårig, och det är ju helt uppenbart att inte allt detta kan vara rätt. Och det finns hur många exempel på detta som helst. Även om vittnen själva är väldigt övertygade om det, och det där kan vi tro att som människor relaterar till, även jag har ju många saker som jag själv har minnesbild av, jag säger att jag är helt säker på att det var på det sättet, och där någon annan har en helt annan minnesbild. Vi gör jättemycket misstag, man kan inte lita på folks minnen och man kan inte se på folk vem som ljuger och talar sanning. Det finns ingen pålitlig metod för att genomskåda lögnare. Så tyvärr så är det så att vittnesmål är inte så bra bevisning som man skulle önska. Därför brukar jag säga att det man vill ha är ju forensisk bevisning hellre. Alltså spår som har säkrats och analyserats med naturvetenskapliga metoder som DNA och annat är pålitliga på ett helt annat sätt.
Jag förstår. I din metod använder du dig mycket av matematiska formler och resonemang. Det är därför lätt att få intrycket att metoden kanske är väl abstrakt för att fungera i verkligheten. Hur bemöter du invändningar om att den här metoden kanske inte speglar den juridiska verkligheten och därför inte är tillämpbar i praktiken?
Ja, så jag möter ju den reaktionen ibland. Som jag berättade tidigare så är jag mycket ute och träffar praktiker, håller föredrag för domare och advokatkurser och annat. Och de allra flesta som jag möter är intresserade och inser att det här är något som man kanske borde lära sig lite mer om. Men jag möter också personer som tycker, gamla domare som tycker att jag har klarat mig bra i många år utan det här. Jag behöver inte lära mig det här. Och det hänger väl samman med att vi som jurister ju ofta har vant oss vid att inte behöva syssla med matematik. Här nu den moderna brottmålet ser ut på det sättet att det ofta finns naturvetenskaplig bevisning av olika slag, så kallad forensisk bevisning, som presenteras där resultaten då i de här utlåtanden har behandlats med Bayesiansk statistik, och där man då faktiskt som domare för att kunna på ett korrekt och självständigt sätt värdera den information man får från forensiken faktiskt måste lära sig lite grann om detta, annars så sitter man ju där och är helt liksom utelämnad åt de här experterna om man inte förstår metoden bakom och kan på ett självständigt och kritiskt sätt värdera den. Så att redan där så menar jag att det finns en skyldighet för alla domare att lära sig grunderna i Bayesiansk metod, därför att det här är det som NFC använder, och för att förstå vad de säger så måste vi kunna förstå deras språk till viss del. Annars så blir det en misskommunikation. Jag har sett jättemånga exempel på domare som missuppfattar forensiska utlåtande på grund av att de inte riktigt förstår metoden i dem.
Ja, du får ju också betona det här som du sa innan, att det här metoden och de här formlerna, de är ju ett hjälpmedel. De ersätter ju inte bedömningen eller värderingen i sig, utan de är egentligen till för att strukturera juristen i dennes tänkande, helt enkelt.
Precis, va? Det handlar inte om siffrorna, utan det handlar om att få struktur i sitt tänkande.
Absolut, annars kan man ju ersätta en domare med en dator, och det är ju inte det som är tanken här. Då, om vi går vidare här, så även om man kan säga att din metod kan användas i praktiken, så kanske det inte finns något riktigt behov av den i domstolar. Det kan ju tänkas att domare, till exempel de gamla domare som du har mött, tycker att deras träning och beprövade erfarenhet gör att de redan besitter en god förmåga att värdera bevis. De litar liksom på sin intuition. I en artikel i Juridisk tidskrift har du ju närmare studerat den här förmågan. Skulle du hålla med dessa domare i deras resonemang?
Ja, du syftar på den här artikeln som handlar om domare påverkas av irrelevanta omständigheter, eller hur? Den här...
Ja, det stämmer.
Det finns ju en del självbild bland en del domare jag har träffat, framförallt en del äldre domare, där man föreställer sig att har man jobbat i många år som domare så klarar man det här med att inte påverkas av irrelevanta omständigheter, utan man klarar det här med att man, när man sysslar med juridik, så är det ju så att rätten pekar ut vad som är relevant och det tar man hänsyn till, och andra omständigheter som har att göra med saker som innebär att man kan få sympati eller antipati mot parterna men som är rättsligt irrelevant, det lägger man åt sidan och låter sig inte påverkas av detta. Det är ju den här gamla fina bilden av justitia med ögonbinden. Jag träffade en gång en domare, hovrättsdomare, som sa så här att, ja, hörde du, det är ju problematiskt det här att nämndemän, de påverkas av en massa irrelevanta saker här, sympati och antipati, men det gör ju inte jag som domare, därför att jag har ju i mitt huvud, så har jag ju liksom olika fack, sa hon till mig så här. Och då kan jag ju ta, om jag ser liksom att olika saker som är relevanta, då tar jag bort dem och så lägger jag dem i en annan låda någonstans i mitt huvud, och sen så påverkas jag inte av dem i min juridiska bedömning. Det där är en självbild som man ser ibland hos domare, och jag tänkte ju omedelbart när jag hörde detta att det där tror inte jag stämmer. Därför att domare är människor, och all kognitiv forskning om människor visar att människor inte klarar av att lägga saker i olika lådor i huvudet. Våra hjärnor funkar inte på det sättet, utan vi påverkas omedvetet av den information vi har, även om vi vet att vi inte borde och upplever att vi inte påverkas. Och för att testa detta så genomförde vi en studie, gjorde jag tillsammans med en av mina doktorander, By Bergius, som ju var huvudförfattare på den där artikeln du hänvisar till, som handlade om att vi hade ett fall där vi testade om i ett experiment en enkät till både domare och nämndemän om de påverkas av en irrelevant omständighet. Det handlade om kränkningsersättning i ett mål, och där det var så att om man tog och gav personen informationen att den här personen som var då skadelidande i det här fallet hade själv kränkt andra tidigare, något som enligt lagen och dess förarbeten ska vara irrelevant om man inte ska ta hänsyn till. Om det omedvetet påverkade domarna och nämndemännen att på grund av denna mindre sympati med skadelidanden döma ut en lägre kränkningsersättning. Och resultatet blev ju precis det, att när det gällde nämndemännen så blev det en stor skillnad. De påverkades mycket starkt av detta. Det är mer än en halvering av det genomsnittliga beloppet. Men även juristdomarna, yrkesdomarna, påverkades tydligt. Det var en tydlig effekt och som var helt omedveten. Jag intervjuade efteråt en del av dem som hade varit med i det här och frågade, och de sa så här: nej, men det är klart att jag inte påverkades av den omständigheten, för den är ju rättsligt irrelevant. Så att självupplevelsen är att man lägger det åt sidan, men det som händer egentligen är att vi människor påverkas av allt det vi vet omedvetet. Jag brukar säga till domare att the good news är att domare också är människor.
Ja, det är väl tur det. Många av de tankefel i bevisvärderingen då som du har lyft fram i din forskning och som vi har talat om här i den här podcasten är ju, tror jag, sådana som kan förekomma rent allmänt i det juridiska tänkandet. På så vis tycker jag att dina rön är väldigt intressanta. Det visar hur rättsfilosofiska resonemang kan vara av praktisk nytta för jurister. Jag vill därför tacka dig för din tid och för att du ville svara på mina frågor, Christian.
Tack så jättemycket. Det var jätteroligt att vara med här.